den 13 januari 1997 om prins Bertils begravning. Det är från TV.
När prins Bertil idag begravdes kantades kortersvägen av tiotusentals människor. Begravningsgudstjänsten i slottkyrkan präglades av mycket musik, bland annat jazzmusik, enligt prinsens egen önskan.
Prins Bertil, hans kista i slottkyrkan prydd med rangkronan. Rangkronan från 1771 som förbars av den närmast efter kungen. Ärkebiskopen Gunnar Weman tillsammans med hovpredikanten Henrik Svenungsson var officianter. Gunnar Weman.
Prins Bertil var beredd att tjäna och i djupaste mening vara medmänniska där han behövdes.
Och här prins Bertils bröder Sigvard och Karl Johan. Kistan var täckt av den tretungade örlogsflaggan. Prins Bertil var ju amiral. 21 skott saluterades från flera platser runt om i landet vid första skovelnmull. Lisa Nilsson sjöng Unforgettable, oförglömlig, prins Bertil och prinsessan Liljans favoritlåt. Ackompanjemang Putte Wickman och Arne Domnerus. That's what you are. Slottsarkitekten Ove Hidermark har ritat kistan som var mycket tung. Först ett hölje av koppar, sen massiv ek. Flera av regeringens medlemmar var med på begravningen. Också oppositionsledarna och då även vänsterns Gudrun Schyman. Så började den drygt 4 kilometer långa vandringen ut till den kungliga begravningsplatsen i Hagaparken. 900 soldater paraderade fram till Gustav Adolfs torg. Arméns trumkår, förstämda trummor med hjälp av dukar för ett dovare ljud. Hela kortersvägen var fylld av åskådare. 100 000 personer beräknas ha sett katafalken med prins Bertil passera förbi. På Sveavägen har dragontrumpetarna till häst avlöst trumkåren. Hela kortegen följde med till Hagaparken. Men vid själva kungliga begravningsplatsen på Karlsborgs udde i Hagaparken hade endast de närmaste tillträde. Från och med onsdag och några dagar framåt har allmänheten tillträde. Begravningsplatsen anlades 1914 och det var prins Bertils mor, kronprinsessan Margareta, som först begravdes här 1920. Och idag, strax efter klockan 2, fick hon sällskap av sin son, prins Bertil.
Den 13 januari 1997, Olle Stenholm i radioprogrammet Efter 3 berättar här lite okonventionellt om prins Bertil.
Prins Bertil var den första medlemmen av ett regerande kungahus i Europa som besökte Sovjetunionen. 1966 var han där med Riksidrottsförbundet. Efter Moskva for de till Odessa, stan vid Svarta havet som inte heller under Sovjettiden förlorade sin sydliga och kosmopolitiska tors. Odessa är en gammal hamn och handelsstad och mötesplats för ryssar, ukrainare, judar, armenier, greker och många fler. Statssovjetens ordförande, alltså borgmästaren, gav bankett för de svenska gästerna. I Odessa vet man att ha roligt när det är kalas. Efter middagen bjöds det konjak till kaffet, konjak av yppersta armeniska märke, sån som enligt kännarna inte står den franska långt efter. Stämningen steg och fram på nattkröken fyllde prinsen en kupa till bredden, la sig på rygg på golvet, placerade glaset på pannan, reste sig sakta och försiktigt med bakåtböjt huvud, stod till sist raklång utan att ha spilt en droppe av den dyrbara drycken, lyfte glaset från pannan med en elegant Bernadottsk gest och svepte det i botten. De närvarande från statssovjeten i Odessa var hänförda. Kombinationen prins av blodet och riktig karakar var oslagbar också i officiella sovjetföreträdares ögon. Och en sån bragd som de just bevittnat hade väl aldrig utförts i Odessa på den här sidan oktoberrevolutionen. Efteråt lät prins Bertil blygsamt de medresande svenskarna förstå att det där lilla tricket med konjakskupan, det gjorde alltid succé. Det sällskap fanns inte som inte lät sig betvingas. Om något var väl det ett exempel på hans högt utvecklade sociala kompetens, som det numera heter när man menar att någon är varmhjärtad och trevlig och rolig och får andra på gott humör. Alla gillar den där konjaksgrejen, sa prins Bertil. Alla. Utom pappa. Det här är Olle Stenholm. Efter tre, tekniker idag Thomas Lindevall, musikval LG Alsenius, producent Birgitta Lendin.
Efter tre, måndag till fredag i P4.
Den 14 januari 1997, Danmark. Drottning Margrethe och politiken.
Danmark är idag en stor högtidsdag. Danskarna firar nämligen drottning Margrethes 25-årsdag som regent. Den danska drottningen har de senaste åren blivit ännu mer populär än tidigare som symbol för ett land som har återfått självförtroendet och framtidstro.
Den danska vaktparaden ser ut precis som den gjorde för 25 år sedan då Margrethe den andra blev krönt. Svarta pälsmössor, blå byxor. Vägen den går är också densamma längs Ströget bort mot slottet Amalienborg. Den danska vaktparaden hör till de saker som består. Men mycket annat har förändrats i Danmark de senaste 25 åren. Så här säger den danska drottningen själv om sin regentperiod.
Så tror jag att den stora förändring som i och för sig är parallell med Europa i övrigt är hur Danmark har öppnat sig för Europa, för omvärlden, men i speciellt den europeiska omvärlden i en grad som vi inte kunde föreställa oss i 60-talet.
Danmark har öppnat sig för Europa i en grad som vi aldrig hade kunnat föreställa oss, säger den danska drottningen. Samtidigt får man konstatera att danskarnas förhållande till Europa och framförallt till EU är rätt kluvet. Faktiskt så är det just den danska EU-skepsisen som många menar är grunden till att drottningen de senaste åren har blivit ännu mer populär än tidigare som symbol för nationen. Danskarnas kaxiga sätt att säga nej till ett utvidgat EU vid folkomröstningen 1992 blev också något av en vändpunkt för den danska självkänslan. Efter många tunga år av arbetslöshet och lågkonjunktur så vågade landet ändå sticka ut hakan. Och sen dess har det gått bra för Danmark.
Med antagligen världens mest omtyckta statschef, Danmarks drottning Margrethe. I Köpenhamn inleddes idag firandet av hennes 25-årsjubileum som regent.
Kong Frederik den 9 är död. Länge leve. Hennes majestät, drottning Margrethe den andra.
Året var 1972. Kung Fredrik den nionde hade avlidit. Hans dotter Margrethe, då 31 år gammal, tog vid. Nu har det alltså gått 25 år och det firas hela veckan i Danmark. Idag bland annat med en gudstjänst i Christiansborgs nyrestaurerade slottskyrka som brann för 5 år sedan.
Sorg och glädje. Idag fester vi också för drottning Margrethe den andra, där nu i de 25 år där siden är gått har vidareført arven från sin far och i sin fars ånd. Båret är stor kärlighet och respekt.
Den danska drottningen är omåttligt populär. I en opinionsundersökning som presenterades för några dagar sedan ställdes frågan: gör drottningen ett bra jobb? 97% svarade ja.
Hon representerar Danmark mycket flott. Vi är stolta av henne. Därför ska vi in och vinka idag och visa vårt barnebarn att det är fest för henne idag.
Ja, hun er så folkelig, selvom hun holder afstanden alligevel, ikke? Og så er hun så dygtig og intelligent og utrolig kunstnerisk, kreativ. Så det er jo det hele. Der er jo ligesom ikke noget negativt.
Og hun er meget intelligent.
Danmark er et litet samhälle. Det er ikke bare litet for at vi er bare 5,5 miljoner. Men det er også litet for at avstanden, rent geografiske avstanden, er ikke så store. Det går at hinna rundt i hela sitt land inom få år. Och på det viset träffa väldigt många människor, väldigt olika människor från alla, egentligen från alla samhällsdelar. Och det kanske är en av hemligheterna.
Nu ikväll är det stor galamiddag på Christiansborgs slott med speciellt inbjudna gäster. Dock kom inte den svenska kungafamiljen som har lämnat återbud på grund av prins Bertils bortgång. Fram till lördag var festligheterna i Danmark.
Februari 1997. Drottning Silvia vill ha olympiad till Stockholm.
Drottning Silvia ger sitt fulla stöd för ett OS i Stockholm år 2004, men är tveksam till konkurrenten Kapstadens möjligheter att arrangera en olympiad. Stockholm skulle behöva ett OS, sa drottningen när kungaparet avslutade sitt statsbesök i Sydafrika.
Jag tyckte det vore fantastiskt. Jag tyckte det skulle bli väldigt glädjande om Stockholm får det. Det är klart. Det tror jag skulle vara underbart. Och jag tror också att Sverige behöver det. När det gäller våra arbetslösa och tillfällen som man kan ge ungdomarna också ett arbete. I Atlanta då var det 400 000 nya jobb som kom till genom olympiska spel. Och det tror jag behöver vi.
Men behöver Stockholm, ja. Det är mer än Kapstad och Sydafrika?
Kapstad har ju oerhörda problem. Jag vet inte hur de ska kunna ordna det, hur de kommer att kunna finansiera det heller. De kan inte finansiera det själv, tror jag. Vem ska hjälpa dem med det?
Detta var drottning Silvias första besök i Sydafrika. Men inte hennes första möte med president Nelson Mandela, som hon beskriver som en varm och inkännande människa.
Han är en märklig man. Han har en oerhörd karisma. Och han utstrålar en otrolig trovärdighet. Som är fantastiskt och som ger också den trygghet i landet, men också utanför landet.
Men förutom ett glatt välkomnande så har det svenska kungaparet inte ägnat sig åt de vackra sidorna av Sydafrika, det som turister väljer. Utan kåkstäder, AIDS-projekt, gatubarn, våldtagna kvinnor, utbildning och fängelsen Robben Island har stått på programmet. En social och kulturell resa, vad apartheid har ställt till med och hur man nu försöker komma ur dess långvariga grepp. För kung Carl Gustav var det andra besöket i Sydafrika. För ett år sedan på en inofficiell resa med syfte att studera näringsliv och industri. Nu kan kungen lägga ihop dessa bilder. Det vackra och det fula, det rika och det fattiga. Och ana Sydafrikas framtida problem.
Man vill att saker ska hända så fort som möjligt. Och det är frågan att man har tillräckligt tålamod helt enkelt. Och vänta, det har man inte. När man har fattigt och eländigt och inget hus och inget arbete. Har man inte tid att vänta. Och det är det som är. Och där finns ju en klart en intressant risk för framtiden och som kommer hända här.
Och därmed avslutas det första svenska statsbesöket i Sydafrika. Vincent Dahlbäck, Kapstaden.
Den 24 februari 1997. Kungen och Vasaloppet.
I dagens upplaga av Vasaloppets öppet spår åkte startnummer 8680, de 9 milen i fäderens spår på 7 timmar och 37 minuter. Och det var den näst bästa noteringen hittills för kung Carl Gustaf.
Trots allt så har det gått förvånansvärt bra, tycker jag. Det var bara sluttamperna som var köret.
Mm. Om man jämför med tidigare lopp, har det här varit tuffast jämfört med 77-87? Eller?
Ja, i och med att man inte är någon sån här grundtränare riktigt, så är det jobbigt här på sluttampen. Dessvärre kommer känna sig imorgon, men alltså, det går ju bra.
Har Carl Philip serverat blåbärssoppa i spåret också?
Nej, jag dricker inte blåbärssoppa.
Han har han serverat någonting
annat? Ja, det är ju sådana här sportryktiga gårdar.
Ja, men det kändes skönt att ha honom med.
Ja, han har servat hela tiden, så det har varit jättetrevligt. Så det är kul att titta på det här också, kanske hoppas göra någon gång i framtiden.
Har han sagt att han kommer att göra det, eller?
Det får vi se. Men vad finns det för motivering att åka var tionde år? Ja, men det är väl ganska lagom, så man slipper, behöver man inte liksom jobba i sig. Ganska lagom var tionde år. Nej, det är väl för oss alla att man måste ju ha något mål, annars är man för lat för att vara ute och jogga och träna, tycker jag. Det är för ett mål man har.
Drottning Silvia i tv-intervju den 12 mars 1997.
Det var en gång en prinsessa som kom från ett främmande land för att bli drottning av Sverige. Sedan dess har det gått nästan 200 år, och fortfarande sitter hennes ättlingar kvar på tronen. Sverige är idag ett av Europas sällsynta kungariken. Vilka var de då, dessa främmande flickor, som omsorgsfullt valdes ut för att förädla och befästa en ny kungadynasti? Vad har de lämnat för spår efter sig i Sveriges historia? Ja, vad säger drottningen? Vad har de lämnat för spår efter sig i Sveriges historia? Finns det några spår?
Det tror jag, om man bara tänker på Stockholm. Och kör genom Stockholm, då åker man förbi Sofiahemmet, mm, till exempel, som jag tror många känner till och vet också vilket arbete drottning Sofia har lagt i. Och sjukvården på hennes tid var ju väldigt svag och kanske lite efterbliven, och hon var väldigt modern och hade ögonen öppna och har studerat en sjuksköterska i England som heter Nightingale, mm, som hon beundrade, och som i sin tur har byggt upp ett modernt sjuksköterskola. Mm. Och efter hennes modell har drottning Sofia velat många år bygga upp ett hem här också i Stockholm. Och det var mycket arbete, och jag tror i början var det inte helt lätt, men hon lyckades ju. Och Sofia Hemmet, systrarna, har mycket bra. Det är ett väldigt fint namn. Mm.
Innebär detta att drottning Sofia är den som ligger drottningen närmast om hjärtat? Att det är, om man ska säga, favoriten bland de tidigare sex drottningarna?
Ja, jag tyckte hon var väldigt spännande. Som hon stödde också prins Eugen väldigt mycket, som blev en sån fin målare. Mm. Och jag hade förmånen att träffa Elsa Cedergren, som var Bernadottes äldsta familjemedlem. Och hon kom ihåg naturligtvis prins Eugen väldigt nära. Hon själv var ju barnbarn till Oscar II.
Och drottning Sofia.
Och ja, absolut. Och hon berättade mycket om, till mig och kronprinsessan, om prins Eugen och hur han målade. Mm. Och hans fina tavla med moln, berättade hon, att han gjorde det med tommen. Ja. Så därför kommer drottning Sofia naturligtvis ganska nära en till. Mm. Men annars tycker jag personligen att drottning Josefin var väldigt spännande.
Ja. Hon hänger här i detta rummet, drottningrummet på Drottningholm.
Hon var ju väldigt ung när hon kom till Sverige. Och inte bara att hon levde i Bayern, och jag sen har studerat och arbetat i München. Mm. Men det är inte bara därför. Hon hade ett mycket spännande liv när hon kom till Sverige. Hon var väldigt aktiv. Det var en svår tid också. Hon försökte att hjälpa befolkning väldigt mycket. Så hon har själv skrivit upp alla utgifterna hon hade, alla de som hon hade hjälpt, det gjorde hon väldigt noggrant. Och sen har hon kanske inte haft helt lätt, som hon var ju katolik också.
Och då fanns ingen religionsfrihet på samma sätt som idag i vårt land?
Nej, inte som idag. Men, så det kanske inte har varit helt lätt för henne. Det har ju jag haft lättare som jag är evangelisk. Men ja. Sen gifte de sig också den 19 juni.
Ja, just det.
Och det var ju ett bra omen. Men sen hade hon en syster som heter Amelie som gifte sig med kejsaren i Brasilien. Så det är två kopplingar som jag tyckte var väldigt spännande.
Men båda dessa kvinnor, både Sofia och Josefin, har alltså varit mycket starkt socialt engagerade, kan man säga. Och det är någonting som då drottningen har som förebild, kan man säga.
Ja, det tyckte jag var väldigt spännande också.
Drottningen bar väl Josefins diadem vid bröllopet. Ja, just det. Så det är klart att där finns också en gemensamhet och närhet naturligtvis med Josefin.
Ja, och sen diademet, chef Camille-diademet, det bars ju också av prinsessorna Desiree och Birgitta. Och prinsessan Sibylla hade valt ute då som bröllopsdiadem, så det vill jag fortsätta med.
Det är naturligtvis, förstår jag, mycket som både skiljer och förenar vår nuvarande drottning med dessa tidigare sex kvinnor, inte bara Sofia och Josefin, utan vi får inte heller glömma Desiree, Lovisa, Victoria och Louise. Men det som ni, något som ni har gemensamt är ju att ni har kommit hit som främlingar. Sverige har varit ett främmande land för er när ni har kommit, och så har ni blivit detta lands främsta dam. Och det är klart att det måste ju innebära vissa saker att bli främsta dam i ett land där man inte ens har svenska som modersmål.
Ja, det är riktigt, men så riktigt främmande var det, känns det inte för mig. Så min far hade många år arbetat för ett svenskt företag i Brasilien. Och vi har haft många svenska vänner. Så Sverige var för mig ett underbart land, ett vackert land. Människorna verkade sympatiska, i alla fall de som jag hade träffat. Så Sverige var ett positivt land för mig. Och det tycker jag fortfarande.
Ja, det var kanske värre för Desiree, stammodern, när hon kom 1811 första gången. Och hon vände ju nästan tillbaka med en gång hem till Frankrike, för att hon tyckte det var så kallt här. Det var vargarnas land. Och jag tänkte vi skulle titta på ett litet avsnitt ur det första programmet i drottningsserien, som handlar just alltså om stammodern Desiree. Hon har då bott 12 år i Frankrike och inte någon gång varit i Sverige under den här perioden. Och så beslutar hon sig för att återvända hit, och till en början så trivs hon mycket bra, men snart så dämpas hennes entusiasm.
Det återförenade paret, den drygt 60-årige konungen och hans 14 år yngre maka, har inte längre så mycket att förenas kring. Vanorna har gått isär. Anknytningspunkterna är få. Och redan några år efter återkomsten till Sverige slutar hon och vännen, som hon kallar sin make, att inta sina måltider gemensamt. Det blir bara vid familjehögtider och galamiddagar. Och i juni 1825 får systern Julie veta att Desiree skaffat en papegoja. För hon undrar om inte papegojans pladder kan roa mer än hovets. Detta hov som tisslar bakom drottningens rygg om den frispråkiga borgardottern från Marseille. Dum och enkelspårig anses hon vara. Åh, vad hoven är trista då man ej är uppfödd där.
klagar hon för systern långt borta. Och nästan aldrig ser hon sina unga grannar, Josefin, Oskar och barnbarnen. De är alltid hos sig. Till sist blir man likgiltig inför varandra, skriver hon. Dessutom har vännen, som liksom Desiree aldrig lärt sig tala svenska, förbjudit henne att prata franska med barnbarnen. Dessa unga Bernadotter ska fostras till sanna svenskar. Nej, när man inte är ung längre är världen inte särdeles rolig, vare sig man är kung eller herde. Det skriver Desiree till Julie. Men var finns det icke bekymmer? Ungefär överallt och i alla samhällsställningar. Och så har jag övergivit er för att leva med människor som är mig främmande. Det var mödan icke värd.
Det var mödan icke värd att bli drottning, säger alltså Desiree.
Ja, man tycker nästan synd om henne. Jag tror hon har levt ett ganska isolerat liv i Sverige. Och då känns det naturligtvis väldigt svårt. Men det kan jag inte säga att mitt liv är. Jag är inte isolerad. Och jag känner mig hemma. Jag känner mig varm, omhändertagen också av andra. Mm. Och jag har min familj. Och det är klart en oerhört lättnad naturligtvis. Men man ska inte glömma, när hon kom till Sverige så ärvde hon ett gammaldags hov.
Ja.
Eller hur? När jag kom till Sverige så hade drottning Louise ju redan varit borta så länge. Så jag fick, ska jag säga, börja från början. Och som jag själv hade varit arbetsam i yrkeslivet, alltså 6 år. Under stor press, ska vi se, olympiska spel i München och i Innsbruck också. Det gjorde att jag sökte bland mina hovdamer, eller jag sökte några som skulle bli mina hovdamer som chef för yrkeskvinnor. Och det är de alla. De är sjuksköterskor, de är kamrer i banken. Och, så de har olika yrken och det är väldigt bra.
Mm.
Och sen hjälper de mig. Är med mig när jag reser och så vidare. Men de i sig själv har de en annan pondus. De kan närma sig andra människor på lika villkor. De kan tala med dem som yrkeskvinnor.
Mm.
Och acceptera det också som yrkeskvinnor.
Mm.
Och så jag tror jag har kanske på det sättet skaffat mig en annan bas att stå på. Och sen får jag mycket hjälp av dem som är ute bland andra yrkespersoner, kan ge mig verkligen goda råd. De vet vad det handlar om.
Mm.
Så drottningen tycker inte att det ligger någonting i detta att hoven är tristad om man ej är uppfödd där?
Nej, jag tror man har så trist som man gör det kanske själv också. Så, jag vet inte.
Sen var det ju annorlunda förr. Det är klart att det var ett annat hov den gången. Och överhuvudtaget var ju drottningens roll mycket annorlunda. De framträdde ju inte ens när de hade gjort egna saker. Drottningen nämnde ju själv detta med Sofia hemmet och Sofias livsverk. Och ändå så var det inte hon som invigde det när det stod klart 1889. Utan det var Oskar, hennes man, som gjorde det.
Ja,
det skulle drottningen aldrig ha accepterat idag.
Det var andra tider,
ja.
Eller hur? Men fjädern är kvar.
Vad betyder det?
När vi har de officiella middagar så dyker vi fortfarande efter garden 14 Johans önskningar. Det är äckopp och sen är det servietten som bryts som en krona. Och det är väldigt vackert och väldigt speciellt. Men fjärden är kvar och det är drottning, det är det som var så kort.
Mm.
Så hon hade en löpare som gick alltid framför henne. Och han hade då 2 stora långa fjädrar. Jag tror det är struts i hennes färger då. Och det har vi kvar. Så när vi har statsbesök eller också utomlands så har vi löparen som går. Och jägaren går fram på kungen och löparen på
går framför mig. Och så har han de stora fjädrarna i hatten. Och då vet alla, nu händer någonting. Mm-hmm. Och det är ganska praktiskt. Så det har vi kvar. Så det är inte fjädrar i hatten på det sättet som man tror. Men det...
Detta att uppträda så mycket offentligt, att vara en sådan offentlig person som dagens drottningar i motsats till företrädarna. Jag tänker på när Lovisa, Karl den XV:s hustru, vid ett tillfälle tvingades att inviga en utställning. Det var den skandinaviska konst- och industriutställningen 1866. Då gjorde hon det, som det står, visserligen med hög och ljudlig stämma, men med en ofantlig inre bävan. Känner drottningen, som är van att uppträda, någon gång en ofantlig inre bävan?
Det är klart man är lite nervös ibland. Men bävan, det får jag säga, det har jag inte upplevt på det sättet. Men lite nervös är man. Mm. Beroende på sammanhanget, det är klart.
Mm. Men detta beror alltså då på att drottningen är mer van att uppträda och har en annan roll än de tidigare drottningarna hade, kan man säga. Erfarenhet. Ja. Erfarenhet dämpar inre bävan. Är det så?
Ja, det är klart. Det gör det. Livet, det är ju annorlunda idag. Jag har ibland inte tid heller att bli nervös.
Det låter bra.
Vi har ju ett väldigt aktivt liv, kon och jag. Det tycker jag är väldigt trevligt. Ja. Om jag tänker på drottning Desirée som var ganska isolerad, så tycker jag det är väldigt fint att både kon och jag tillsammans kan genomföra olika uppdrag och vara tillsammans och lättna upp stämning eller underlätta det för varandra. Det känns väldigt skönt. Samtidigt som kon har sitt eget program också och jag mitt. Men ändå, det är mycket vi gör gemensamt.
Sen har ni ju också barn. Och drottningen är mamma. Och det var de tidigare drottningarna också. Allihopa utom Louise som inte fick några egna barn. Och just detta med barnen har varit mycket viktigt för drottningarna i deras liv. Jag tänker på Josefin som skriver i sin dagbok i mitten på 1830-talet att allt som har med barnens uppfostran är så viktigt därför att så många människors väl beror av den. Är det så att drottningen också tänker så att kungabarnens uppfostran är viktigare än att det är många människors väl som beror av den?
Jag tycker att jag som förälder naturligtvis först och främst tycker att barnens uppfostran är väldigt viktig och naturligtvis oroar det mig ibland också. Naturligtvis. Idag det är inte riktigt helt enkelt. Och vi har ju ett annat faktor som spelar in också idag. Och det är ju massmedia. Mm. Som på den tiden inte fanns riktigt på det sättet.
På den tiden så tisslade man bakom drottningens rygg. Idag så tisslar man väldigt offentligt och väldigt högt och överallt.
Ja, det är riktigt. Och är det en berättigad kritik som man idag till exempel talar om, det tycker jag är bra. Men när det är oberättigat så är det lite svårt tycker jag. Och då har man när det gäller massmedia inte alltid möjlighet att rätta till det. Och att få barnen att förstå och handska den här situationen, det är oerhört svårt. Och jag skulle vilja önska mig att massmedia ibland tänker på det. Hur det är för ungdomar och barn att stå i centrum för massmedias uppmärksamhet.
På det sättet kan man säga att kungabarnen fortfarande, precis som på Josefins och de tidigare drottningarnas tid, att de är väldigt utsatta. Det är allas ögon är riktade på dem och det är något speciellt med dem.
Ja, det är det. Men idag kanske lite mer än närgångna.
Drottning Victoria har vi inte pratat om, Gustav den V:s hustru. Hon hade en mycket bestämd uppfattning, hon hade många bestämda uppfattningar, men bland annat så tyckte hon att man skulle få uppträda kungligt, som hon sa,
För att det har man betalt för. Och vad är det egentligen att uppträda kungligt? Vad innebär det?
Jag vet inte riktigt vad hon menade med det. Kanske det är en relation mellan både en kung och sitt folk. Man kan inte bara säga att en sida ska, ja, ska vara på ett visst sätt. Det är både och, tror jag. Så att jag tror det är många, till exempel om man tänker på barnen, det är barnens sätt att se på sin kung. Mm. Och sen att kungen då motsvarar den bilden. Mm. Jag tror det ligger där. Man kan inte förklara riktigt det kungliga.
Det är någon sorts förväntan hos folket.
Ja, det är det. Mm. Och mitt förväntan då också är att få kontakt med de personerna.
Ja. Och hur får man det som drottning?
Jag vet inte. Jag bara är med olika människor och talar med dem och är intresserad i vad de gör och i deras liv.
Det är inte det här då att uppträda kungligt. Det är liksom inte mycket juveler och prakt och vackra dräkter och sådana saker. Den förväntan finns ju också hos folket. Att få något skådespel att titta på.
Det är klart att det finns det också. Mm. Och ett barn skulle rita en drottning på det sättet också.
Då blir det med krona och allting. Ja.
Och ibland frågade man mig också, hade du ingen krona idag?
Så. Ja, nej.
Det får jag förklara, att det är kanske lite opraktiskt att alltid ta det på mig. Men jag förstår inte riktigt vad drottning Victoria menade med att de är betalda för det. Mm. Så att,
det är ett citat utav henne. Hon menar väl att det var deras yrke att uppträda kungligt, så att säga. Att vara kunglig, då ska man uppträda på ett speciellt sätt också. Och det är det som är jobbet.
Mm. Jag skulle inte kalla det för jobbet, nämligen. Det är där det ligger. Jag tycker inte att vi spelar, som man säger, en viss roll, en kungaroll eller en drottningroll. Det är så mycket annat bakom det. Mm. Eller hur? Det är en uppgift jag har fått genom att kungen frågade mig och jag tackade ja. Så har jag fått en uppgift av honom. Och det är den som jag försöker att verkligen ta för allvar och göra det bästa av det. Så det är inget jobb på det sättet. Jag ser det lite annorlunda.
Ja. Men det är ju också mycket att vara ett föredöme, någonting som man ska se upp till. Och man måste uppträda på ett speciellt sätt. Man får inte uppföra sig hur som helst när man är drottning.
Nej, men det skulle jag inte heller göra annars.
Nej.
Jag tror man har fått vissa värden med sig och en viss uppfostran. Och man tror på vissa saker. Man tycker att några saker är viktiga. Och så lever man efter det.
Vad vill drottningen själv lämna för spår efter sig i Sveriges historia?
Den bästa som möjligt.
Naturligtvis, men om drottningen själv fick formulera sitt eftermäle.
Det enda jag kan säga är att jag försöker göra det bästa jag kan. Och det är det som jag säger också till barnen, att ska alltid försöka att göra det bästa man kan.
Kommer drottningen att se tv-serien Drottning av Sverige?
Ja, det är självklart. Jag tyckte det var ett fint tema som de har ju gjort så mycket som var med i det fördolda. Och man inte talar så mycket om det de har gjort. Man ser dem på fina tavlor naturligtvis, men de har verkligen arbetat med viktiga frågor och varit ett bra förebild. Och det kommer att bli väldigt spännande att se dem.